kommer att fortsätta på det som vi började förra veckan. Jag talade då över de andliga disciplinerna, och då var det mer utifrån den aspekten: varför behövs andliga discipliner och dygder? Och jag ska försöka idag gå lite längre in i de här olika disciplinerna, speciellt då avhållsamhetens discipliner. Och som jag sa, så klingar inte alltid disciplin så väldigt gott, speciellt inte andliga discipliner. Men det finns en del av det kristna livet som vi också behöver bekanta oss med om vi ska få del av Kristi härlighet. Det är en andlig lag att om vi vill bli delaktig av Kristi härlighet, så behöver vi också vara beredd att dela hans lidande. Innan uppståndelse så var det död. Och det här är vetekornets lag. Innan du ser någonting spira fram i ditt liv, så handlar det ofta att du på något område behöver lägga ner någonting i jorden för att det ska få dö. Och så uppstår det till nytt liv. Det här är också dopets kärna. Så där rent läromässigt. Vi begraver någonting för att uppleva en uppståndelse. Och nu ska vi inte ta hela förra söndagens undervisning, men vi kommer säkert att repetera en del. Det är så att repetition är all kunskapsmoder. Repetitio est mater studiorum. Och det står här på min lapp. Jag skriver ner det, ett latinskt ordspråk det här. Och avhållsamhetens discipliner. Det här är då sånt som vi kan ju börja med. Ta avskildhet. Alla säger avskildhet. Och vi ska öppna vår bibel och vi läser i Markus evangeliet kapitel 6. Ska jag hämta ett sammanhang där. Och jag läser vers 31. Vers 30 för att få sammanhanget. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. Han sa till dem: kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick så att de inte ens fick tid att äta. Så de for i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Och inte verkar det vara så jättelätt att hänga omkring med Jesus. Jesus var populär och många människor följde honom. Men mitt i all det här livet och den här verksamheten de stod upp mitt i, så säger Jesus: kom, nu drar vi oss undan för att få vara med oss själva. Ni behöver vila lite. Så Jesus var fullständigt medveten om lärjungarnas begränsning när de blev trötta och griniga. Och det här är en del av vårt liv som vi nog alla känner till väldigt väl. Men det finns ett djupare innebörd i det här. De skulle snart, bara efter en liten stund, stå inför oerhörda behov. De hade alla dessa tusentals människor framför sig som var hungriga. Och Jesus sa: ge dem här att äta. Och lärjungarna sa: vi har ingen mat. Och så gör Jesus ett under. Och mättar alla dessa tusentals människor på ett övernaturligt sätt. Och när det hade liksom bespisningsunder hade skett, så läser vi igen vers 45. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och i förväg fara över till Betsaida på andra sidan sjön, medan han än sände iväg folket. Så att jag uppfattade så att lärjungarna var fortfarande mycket trötta och de hade delat ut mat där och plockat ihop alla korgar. Och medan Jesus fortfarande stod där och delade, så sa han åt lärjungarna: åk över ni nu. Nu tar ni båten och så far ni till en avskild plats. Och så står det så här: och när han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. Vilken dag och vilket avslut på dagen. I parallellställe här i Lukas 5 och 16 står det så här. Att Jesus drog sig ofta undan till öde platser för att be. Så det här ser vi som ett mönster i hans liv. Hur upptagen han än var, så fanns det tid för avskildhet hos Jesus. Och det här är en väldigt viktig dygd i ditt och mitt kristna liv. Att det inte blir som att du springer omkring i ett hjul. Och du springer och springer och springer. Du ger dig ut och ger dig ut för alla andra. Medan du själv blir tröttare på insidan. Och till slut kanske riktigt tappar modet. I det läget, när lärjungarna var i farozonen, som jag uppfattar texten, då säger Jesus, åk iväg. Åk före folket. Ta båten, bara dra er undan. Avskilj er. Jesus själv, efter en hel dag med under och tecken och lärjungar omkring sig, så säger Jesus, eller så står det om honom, han gick upp på berget för att be. För att bara stilla sig. Och det här är en dygd som handlar egentligen om en verklig disciplin i vårt liv. Avskildhet innebär självvald ensamhet. Du använder den här isoleringen från andra människor för att begrunda och för att reflektera över ditt eget liv. Att stilla dig inför skriften, stilla dig inför Gud och kanske göra lite räkenskap. Utvärdera ditt liv. Jag tycker att vårt samhälle har stort brist på avskildhet. Ibland kan det till och med upplevas nästan fult att dra sig undan. Man ska alltid vara tillgänglig. Man ska alltid finnas till hands. Och det kan upplevas nästan nonchalant. Att mitt i allt försvinner någon bara. Tar inte ansvar. Men det handlar om att hitta en balans. Och jag tror att just leva i avskildhet eller dra sig undan, det kan vara väldigt tufft för många människor. För man konfronteras så lätt med sig själv. När du är ensam och ingen annan är där, då sitter inte du för dig själv och uppehåller en fasad, utan då möter du dig själv. Och jag tror speciellt i början av din vandring med Jesus är det här väsentligt. När jag läser Nya testamentet och när vi studerar våra förebilder i skriften, både Paulus, Jesus, Mose, vi läser om olika kungar, profeter, Daniel. De hade allt en dimension av avskildhet i sitt liv som var oerhört väsentlig för att deras offentliga tjänst skulle sedan bli så dynamisk som den blev. Avskildhet står alltid i proportion mot en styrka i det offentliga rummet. Och vi vet, innan Jesus började sin tjänst så ledde anden honom ut i öknen i 40 dagar. Innan Paulus började sin offentliga tjänst så var han 2,5 år i Arabiens öken och mötte sig själv. Det finns också exempel på många sådana här eremiter i skriften. Johannes döparen var ju en av dem. Han levde ju på ett lite annorlunda sätt, men han levde i avskildhet. Och vi vet också när vi studerar starka väckelseredskap, John Wesley, William Booth, Catherine Booth, vi kan tala om Branham, många som vi läser om hjältar idag, Frank Mangs, som Gud har använt. Det fanns tider i Frank Mangs liv då ingen visste och hörde någonting om honom. Han kunde vara borta i månader ifrån all offentlighet. Dels kämpade han med sin personlighet och sin manodepressivitet. Men det fanns en annan dimension av det. Och det var det att han laddade sina kanoner. Han fyllde på i den invärtes människan för att sedan kunna ställa sig upp med ett profetiskt budskap. För att kunna ställa sig upp för skarorna med alla dessa sjukdomar och den nöd som fanns bland folket. Och då hade han någonting att leverera. Så avskildhet, det behöver på något sätt komma in som en rutin också i ditt och i mitt liv. Tyvärr kan inte jag stå här och säga hur du ska göra. Utan du behöver på något sätt hitta din egen väg. Men det är självbedrägeri att tro att du aldrig skulle behöva dra dig undan eller vila. Alla behöver det. Det andra. Låt mig säga någonting också om tystnaden. Tystnad. Det är ganska tyst här nu. Men har du märkt det? Att tystnad är egentligen en bristvara i vår tid. Det är alltid någon maskin. Eller någonting som surrar i bakgrunden. Då man är hemma. Det är alltid något brus. Om det inte är trafiken så är det någon på landet så här där man bor på vintertid. Det är någon skoter som är ute och snurrar i byn. Eller så är det diskmaskinen, tvättmaskinen som centrifugerar och skramlar. Jag skruvade tvättmaskinen igår så det bara blödde på händerna. Den skramlar och har sig. Det är så att tystnad, när det är riktigt totalt tyst, det är sällan man upplever en sån situation. Det finns människor som har levt i decennier som aldrig har varit med om verklig tystnad. Växer man upp i en stor stad, om du någon har varit i en jättestad, i Bombay eller i Manila eller någon sån här miljonstad, det är aldrig tyst. Det är aldrig riktigt tyst. Men när vi söker tystnaden, så då skärmar vi våran själ ifrån omkringliggande ljud. Oväsen, musik eller ord. Och det sägs så här att den sista sinnesförnimmelsen som lämnar oss innan vi dör, det är hörseln. Marina nickar. Jag har läst det. Att det man hör, det sista man gör innan man dör är att man ändå hör. Så att tystnaden på ett sätt är också en bild på döden. För när det är tyst, då är man död. Så kan jag tänka mig. Och jag tror att tystnaden är en förutsättning för att uppleva verklig avskildhet. Precis på samma sätt som avskildhet är en förutsättning för att uppnå tystnadens disciplin. För det är svårt att uppleva verklig tystnad om inte du riktigt är i avskildhet. Och det är en jättebra övning. Jag tror att ju äldre man blir, desto mer ligger man vaken på nätterna. Är det så hos er, ni som är lite äldre? Det kan gå timmar under nattens timmar då man ligger vaken. Jag har till och med såna perioder fast jag inte är speciellt gammal. Jag kan ligga vaken två timmar ibland mitt i natten. Och egentligen så finns det två alternativ man kan möta den tystnaden med. Det ena är att man får panik, nästan ångest. För att tystnaden kan tala så mycket in i vårt liv. Tystnaden kan vara förfärlig. Men tystnaden kan också vara en väldig välsignelse. Då man riktigt stillar sin själ och försöker lyssna. Vad säger den heliga ande till mig? Gud, var är du? Man ligger och lyssnar och man riktigt går ner i varv. Man utvärderar och man kanske suckar till Gud. Man utgjuter sitt hjärta inför honom. Tala med Gud om allt som bekymrar en och allt man skulle önska och allt man skulle vilja. Att vara i bön, ta vara på nattens tystnad. Det kan bli en riktig kraftkälla in i ditt liv. Om du hanterar tystnaden på rätt sätt. Den unga generationen idag har väldigt svårt att vara tyst. Man ska ständigt ha musik i öronen. Man ska ständigt ha någonting i bakgrunden. Om inte radion ska vara på eller tv eller något brus. För att när det blir tyst, då får man panik. För att tystnaden blir ett tecken på att ingenting händer. Och det är inte så att det alltid måste hända någonting. Gud verkar ofta när du inte händer så mycket. När ingenting händer, då kan det hända att Gud verkar ordentligt. Då slipper han till. Jesaja 30. Jag vill ta med det ordet under den här rubriken om tystnad. Jag tycker det är en ganska bra vers 15, 30 och 15. Står det så här. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men läs följande vers, eller ord. Det står så här. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly. På snabba hästar tänker vi oss av. Och så vidare, och så vidare. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Det kan vara så ibland. Det var Kenneth Grönros sa en bra sak åt mig en gång. Han sa, då man blir trött så är det ungefär som man kan pumpa en brunn. Om du har en gårdsbrunn, man kan pumpa ut vatten ur den och till sist blir brunnen tom. Den blir torr. Men alltså, själen fungerar ofta på det sättet att vi kan ge ut väldigt mycket och bli tomma. Men en brunn fylls automatiskt på av sig själv om man bara låter den stå en stund. Jag förklarar. Om du inte förstår riktigt bilden. Men det är också så med dig och mig ibland. Genom att bara gå ner i varv. Genom att du kanske går i avskildhet. Kanske söker tystnaden ett tag. Så fylls du automatiskt på. Det är liksom en mekanism inbyggt i ditt själsliv. Men också ditt andliga liv. För att Gud bor i dig. Han ger dig. Han fyller på. Han ger dig vad ditt hjärta begär. Det handlar inte om en ansträngning alltid från din sida. Utan det handlar ibland om att du stänger av ansträngningen. Så du blir fylld. Vi är ibland så inriktade på att vi ska ta emot från Herren. Och vi nästan krampar och har vita knogar. Medan sann uppfyllelse av anden kanske handlar om att bara stilla sin själ. Gå ner i varv. Och lyssna. Och drick. Djupt av anden. Jag ska inte säga mer om tystnaden. Det är ju ett intressant tema i sig. Utan vi ska gå in i fasta. För att fasta är en annan dygd. Jag ska uppehålla mig kanske lite längre kring just fastan. För den är väldigt central genom hela Bibeln. Vi såg ju många av de bibliska gestalterna som fasta. Och som jag sa sist så tror jag att vi på något sätt har med oss genom traditionen och historien en liten sån här fobi för att fasta. Ibland när jag har fasta så det är så många som är bekymrade för min kropp. Då man är ibland kanske någon att hur orkar du? Akta så du inte blir sjuk. Och det är ju farligt att det kan ju nog ta skada. Och jag vill säga det till er. Så här. Och jag försökte förklara bakgrunden lite till våran fobi. Och jag ska upprepa det än en gång. För att vi behöver göra upp med vissa saker som har följt oss i en längre tid. I början, om vi talar nu Jesu tid i den första apostoliska tiden. Så läser vi att de första kristna praktiserar väldigt mycket fasta. Jesus levde också ett asketiskt liv. Också hans lärjunga. Och kyrkan växte ju väldigt kraftigt de första århundraden. Men sen uppstod den här så kallade asketismen som var osund. Att folk började på ett felaktigt sätt gå in i det asketiska livet. Man började speka sig och munkarna drog sig undan. Och man hamnade i vildmarken. Och på något sätt tappade kontakten med det här vardagliga livet. Och klosterväsendet uppstod. Och på ett sätt en osund sån här andlighet. I många avseenden. Och det här har vi fått med oss. Att just fastan och de andliga dygderna. Det hör liksom klosterlivet till. Det hör till munkarna. Det hör till de här extra fromma. Men det där är inte sant. Utan det hör till det normala kristna livet. Skulle jag vilja påstå. Och därför kan vi lätt slänga ut barnen med badvattnet när vi talar om andliga dygder. Fortfarande tycker jag inte att vi har en riktigt sund balans i kyrkan generellt. Inte samma sundhet som de första kristna hade i alla fall. Uttrycket fasta, det betyder ordagrant att inte äta. Att inte äta. Och det finns i skriften som jag har studerat i det här ämnet, så finns tre olika typer av fasta. Jag ska ta dem ganska snabbt för er, bara för att lite ge klarhet i det här med fastan. Den första fastan så finner vi i Matteus 4. Den finns ju på många ställen. Men det står om Jesus att anden drev honom ut i öknen. Och vi läser där i kapitel 4, vers 2. Sedan Jesus då hade förts ut av anden i öknen så frestades han av djävulen. Och vers 2. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Bibeln är väldigt sund. Man blir väldigt hungrig om man fastar så där länge. Fastan säger väldigt mycket om dig själv. Om din kropp, hur du själv fungerar. Jesus fastar i 40 dagar. Och det här är den normala fastan. Inte kanske i 40 dagar. Utan att man avhåller sig från mat. Det står ingenstans att Jesus inte skulle ha druckit. Det gjorde han högst troligt. Men han åt ingen mat. Och den normala fastan handlar just om det. Det är inte att man inte skulle sova till exempel. Utan man sover och man dricker mycket. Men man äter bara inte helt enkelt mat. Och det är inte speciellt skadligt för kroppen, ska jag säga. Du kan klara av 40 dagar på bara vatten utan att din kropp tar så jättestor skada. För att du har så mycket lager i dig. Av både vitaminer och proteiner och kolhydrater och you name it. Det är inte mitt område. Men 3, 4, 5, 6, 7, 8, upp till 10 dagar med bara vatten kan vara väldigt hälsosamt. För att det renar din kropp från slaggprodukter. Det är möjligt. Jag säger inte att alla ska göra det. Men det är inte speciellt medicinskt farligt. Om du läser också böcker om fasta rent medicinskt. Så kan man dricka bara vatten. Det är inte kanske enkelt alla gånger. Om du någon gång har provat. Men det här är den normala fastan. Sen finns det andra. Och det är det som Paulus upplevde efter sin omvändelse. Vi läser Apostlagärningarna 9 och 9. Saulus. Eller Saul. Han föll från hästryggen. När han reste sig upp från marken i vers 8. Så kunde han inte se. Man tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Så står det vers 9. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Nu talar vi om absolut fasta. Det är det andra som Bibeln talar om. Helt utan mat och dryck i 3 dagar. Till och med drottning Ester hade en sån fasta. Och hennes tjänstekvinnor. När judarna var utsatta för yttre hot och man skulle utplåna alla judar, så utlyste Ester en fasta. Hon åt och drack ingenting på 3 dagar. Däremot ska man vara försiktig. Man ska inte vara utan vatten mer än 3 dagar. Det behöver du veta. Därför säger inte Bibeln heller någonting mer om det. Förutom Mose. Mose. Han fastade i 40 dagar då han tog emot tavlorna från Herren, förbundstavlorna, utan mat och utan vatten. Sen kom han ner från berget, han var säkert svag, så såg han att folket dansade kring guldkalven. Så tog han ytterligare 40 dagar, utan mat och utan vatten. Men då talar vi om ett övernaturligt ingrepp av fasta. Och det hör kanske inte till det normala. Men absolut fasta, utan mat, utan vatten, det är också möjligt. Man kanske inte ska, om man är sjuk ska man absolut inte. Man behöver veta vad man ska göra. Men därför finns det tredje alternativet, det gäller fasta. Och det är det som profeten Daniel praktiserar. Daniel kapitel 10. Jag tycker det här är en jättefin berättelse om Daniel. Han såg en syn. Och vers, om jag läser vers 2 och 3. Så står det så här. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i 3 veckors tid. Han hade sorg, han sörjde i 3 veckors tid. Jag åt ingen god mat. Han säger det. Han åt ingen god mat på 3 veckors tid. Han bodde hos kungen, det ska ni veta. Man klarar sig utan god mat i 3 veckor. Kött och vin kom inte i min mun. Och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått. Så att Daniel levde i det tredje, vill säga, i en partiell fasta. En delvis sån här fasta. Han, det står i ett annat kapitel här om Daniel. Att han åt bara grönsaker och vatten, han och hans vänner. De avhöll sig från allt kött och var i princip vegetarianer under en tid. Och det står att de var vackrare att se på än alla andra. Det säger någonting vad köttet gör åt din hy. Men de var fagrare, eller hur det står. Vackrare att skåda. Men det här är, det här, det finns ju liksom medicinska termer in liksom i Bibeln. Man kan utläsa också medicinskt hur man kan hantera fasta utifrån Bibeln. Men det kräver kanske lite mer. Jag skulle säga att partiell fasta är bra, speciellt för äldre människor. Och det är också bra för sådana som är sjuk och har olika begränsningar i sin kropp. Om du går under medicinering eller så ska man ju aldrig ha en absolut fasta. Men då är partiell fasta till och med kan vara ett alternativ. Man måste ju, går du på något recept så ska du alltid kolla med läkare först. Men sen är också partiell fasta bra för de personer som är ovana att fasta. Att man till och med tar bort ett målmat om dagen för att om möjligt kunna ge den tiden åt Herren. Eller bara för att vara avskilja, avhålla sig, tygla lite behoven och begären som gör sig påminda i oss. Sen gäller det ju förstås att inte frossäta då på kvällen. För då har det ingen funktion. Utan man går som lite ner i ett sån här standby-läge. Det gäller matintag. Man kan också avhålla sig från många, många andra saker. Vi ska komma till det. Men jag tror det kan vara bra för många att ibland ta och lägga av telefonen. Försök ha bort telefonen i 3 dagar. Det kanske går ganska bra för dig med din omgivning. Det är också en typ av fasta, avhållsamhet. Jag öppnade inte min dator under en hel vecka på julen. Jag mådde jättebra av det. Jag surfade inte på internet en enda dag på 7 dagar. Sen efteråt träffade jag en hel del folk som sa, varför har du varit online? Varför har du inte liksom svarat på mina mejl? Det är inte så farligt. Men det kan vara väldigt hälsosamt ibland. Många är trälar under till och med internet. Behov. Det pipar och pipar och pipar. Vissa sammanträden man sitter på. Det blir inte något sammanträde alls. Utan det blir bara ett evigt springande i telefon hit och dit. Vi behöver liksom förbättra vår kultur då det gäller sådana saker. Johannes döparen var också en sån här som levde i partiell fasta. Han åt ju vildhonung och gräshoppor. Han provade någon gång där hemma. fredag kväll. Ha en exotisk måltid med familjen. Vild honung och gräshoppa. John Wesley, också den här pionjären som jag har citerat flera gånger, metodismens grundare. Det fanns perioder då han åt bara bröd och drack vatten. Och då när han skriver om det så var det ofta i samband med att han var inne i en andlig kamp. Det handlade om demonbesättelse eller liksom festen som skulle brytas. Och det säger också Jesus i evangelierna, när lärjungarna kommer fram till honom. Och de var förtvivlade. Jesus, vi har problem. Vi har en människa som är sjuk. Och en ond ande som inte vill gå när vi talar. Så säger då Jesus att den här sorten kan bara drivas ut genom bön och fasta. Bön och fasta. Så att fastan är en andlig disciplin som gör att dina sinnen blir starkare. Förmågan att ta emot. Men också din andliga styrka ökar. Be mig inte förklara varför, för jag vet inte, men så är det bara. Jag vet inte om ni har läst en bok av Lester Sumrall. Då Lester Sumrall berättar i det andra kapitlet i boken Rakt på sak om demoner. Det är en bok just om ande befrielse. Så skriver han att han kom till Manila, till Filippinerna, och det här var tiotals år sedan, en gammal bok. Jag kommer ihåg berättelserna. Det var en kvinna som var i ett fängelse. Och hon var så våldsam så flera män hade inte förmåga att ens hålla hennes kropp. Och man visste att hon hade problem med andar som plågade henne. De här andarna till och med rev henne så hon hade märken på sin kropp. Och det här är ju dimensioner som inte vi kanske är så vana med. Men då skriver han, Lester Sumrall, att han kom till Manila för att predika evangelium. Och man kontaktade honom och sa att vi har problem med den här flickan. Vad ska vi göra? Vi har bett och vi har försökt att driva ut de här andarna och vi har inte möjlighet. Så gick den här gamle gudsmannen Lester Sumrall in i bön och fasta. Och han bad, jag kommer inte exakt ihåg hur många dagar, men jag har ett svagt minne att det var i 2-3 veckor. Så avskilde sig, så gick han in i bön och fasta för att ta itu med det här. Och så fick han klar signal från den heliga ande och sa att nu ska du gå och besöka den här flickan. Så han fick möjlighet att komma till fängelse och träffa den här flickan. Och väldigt odramatiskt, kampen var redan vunnen i andevärlden genom fastan. Så fick han vara med och befria henne. Hon fick ta emot Jesus. Och han beskriver att den här anden som hade tagit på något sätt sin boning i henne var inte bara en vanlig ande, utan i det ögonblick som hon blev fri så utbröt en väckelse i Manila. Så han fick vara med och be för över 100 000 själar till frälsning under loppet av 3 månader. Det skriver han i sin bok. Och det är märkliga saker vi talar om ibland. För att det finns blockeringar i den andliga världen, i den osynliga världen, som vi aldrig på något sätt kan förstå varför det är som det är. Men fasta och andliga discipliner öppnar våra sinnen att se och kunna avläsa liksom handlingsmönster. Se situationen i andevärlden som den är. Och jag säger det är en oerhörd styrka när en hel församling tillsammans börjar ägna sig åt de andliga disciplinerna. När en hel församling kommer in i bönen och börjar be och fasta och söka Guds ansikte, då börjar vi röra om i andevärlden så att det börjar ske saker och ting. Jag tror det personligen. Och jag tror att vi kommer att se Guds kraft i rörelse under det här året. Om vi är beredda också att gå in i den här delen av det kristna livet. Vi kommer att utlysa, som vi har sagt här innan påsken, 40 dagars bön och fasta. Och då kan du fasta och avskilja dig på olika sätt. Men försök på något sätt hitta en form som passar ditt liv bäst. Om det är så att du vill avstå från mat och fasta på det sättet, eller om du bara vill ta några dagar i avskildhet och söka Gud, kanske för din egen skull, men också för församlingens del, för att vi ska få se en postkonferens som skakar om hela vårt land. Men andens utgjutande som vi så alla längtar efter. Det handlar om sådd och körd. Det vi är beredda att så, det är det vi kommer att körda. Halleluja. Daniel fick se Jesus. När han hade fasta och när han hade avhållit sig från kött och vin och all god mat, så står det: på den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden. När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld. Jag känner igen beskrivningen. Johannes såg samma man klädd i vitt linne, hade ett bälte av guld. Det var Jesus. När Jesus sen undervisar sina lärjungar och sitter med dem i bergspredikan, sitter säkert på stranden där vid Genesarets sjö, samlar dem, så börjar han undervisa dem: när ni ger allmosor, så ska ni inte göra si och så. När ni ber, ska ni gå in i er kammare, stänga er dörr. Och så fortsätter Jesus undervisa: när ni fastar, gör du inte som hycklarna, som vi älskar att stå i gathörnen och be. Märk väl att Jesus säger inte om ni ger, eller om ni ber, eller om det skulle vara så att ni fastar. Utan Jesus säger så här: när ni ber. Han tog för givet att lärjungarna var en bedjande grupp. När ni fastar, säger han. Han tog för givet att fastan var en naturlig del av lärjungaskapet. Så, precis som man kan bedja utan att fasta, så kan man fasta också utan att be. Jag vill ta också udden av den myten. Många säger så: jag kan inte fasta för jag har inte tid att be. Du kan också fasta fast du inte ber. Om du läser Apostelgärningarna 13, så står det så här, att medan ledarskapet där fastade, så sa det den helige ande. Det står inte att de bad, utan det står att de fastade och firade gudstjänst. Inte i alla sammanhang där det talas om fastan står det om bön, utan fastan i sig är ett andligt vapen. Får gärna säga ett svagt amen till det, för det stämmer. Fastan har en andlig betydelse oavsett. Alldeles snabbt ska jag ta några små andra saker som har att göra med de här dygderna. Det ena är det Paulus säger i första Korinthierbrevet 7 och vers 5. Så undervisar Paulus också om en annan drift. Ni som har biblarna med er, så kan öppna första Korinthierbrevet 7. Han talar om äktenskapet och äktenskapligt samliv. Står det i vers 5: håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid, med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Han utgick ifrån att människan har svårt att leva avhållsamt. Och nu talar han om det sexuella området. Och det är också en dygd, kyskhet, om vi nämner det som en rubrik för det här. Kyskhet, att frivilligt praktisera kyskhet, det är att avhålla sig från tankar och handlingar som hör till det sexuella området. Också när det gäller make och maka. Och sexualdriften är en av de starkaste drifterna i människokroppen. Och tyvärr vill jag säga, det är så mycket lidande kopplat till detta område i världen, för att människor har så svårt att tygla sina sexuella begär. Jag kan säga att hela porrindustrin i världen omsätter nära på lika mycket som hela oljeindustrin. Det är så kolossalt mycket pengar som görs på grund av att människan har en så stark sexualdrift. Och problemet är, många problem i vårt samhälle är kopplade till att man inte lever i sexuell avhållsamhet. Man blir lärd att bara leva ut sina drifter. Och nu talar jag om alla generellt. Naturligtvis ska man hålla sig till sin hustru, är man gift. Men det är samma sak, är du ogift? Så det här är ett område som är väldigt viktigt att på något sätt bemästra i sitt liv. Är du ogift och du går omkring som en tickande bomb med sexuell begär, så kan du ställa till det så totalt för dig. Så det får konsekvenser för resten av ditt liv. Politiker kan falla från att en dag ha en topptjänst till att mitt i allt bli ärtappad på det sexuella området. Man tappar hela sin karriär, allt rasar på en gång. I vår tid så får man tydligen nya tjänster fast man inte klarar av. Men det hör till undantagen. För att vår tid blir mer och mer sjuk. Naturligtvis så behöver vi också lyfta fram det att ett liv som singel eller ogift, så det här är en väldigt svår och viktig sak att på något sätt lära sig att hantera. Att klara av att leva med sin sexualdrift utan att leva ut den. Kyskhet. Återhållsamhet. Därför tror jag att Paulus undervisar, den ande Gud har gett oss är kraftens och det är kärlekens, men det är också självbehärskningens ande. Vi har fått den helige ande också för att klara av att behärska oss på det sexuella området, på alla andra områden i vårt liv. Det är klart att Gud vet om hur vi fungerar. Han vill verkligen hjälpa oss. Första Thessalonikerbrevet 4:3 talar att vi ska avhålla oss från all otukt. Gud vill helga oss. Och det äktenskapliga livet ska ske på ett helgat och hedervärt sätt. Läs gärna de orden. Jag tar inte upp dem nu, men första Thessalonikerbrevet 4:3. Så att Paulus säger också att man kan i ett äktenskap praktisera kyskhet, avhållsamhet. För att söka Herren. Och det undervisar vi inte så väldigt mycket om. Men det är också väldigt nyttigt. Det kan vara väldigt nyttigt för gifta makar att av den orsaken avhålla sig. Sen läser inte vi om så många andra orsaker i Bibeln. Sen vill jag ta upp en sak till sist. Orkar ni med det ännu? Ja. Mata på här, det är undervisning. Men jag skulle vilja ta upp en sak som heter, det finns ett fint namn för det, heter diskretion. Och jag vet inte egentligen vad det skulle kunna vara för ett bättre namn. Men jag ska förklara innebörden av det. Det innebär att vi avstår från att ge offentlighet åt våra goda gärningar och egenskaper. Vi avstår från att ge offentlighet åt våra goda gärningar eller våra egenskaper. Vi kan aktivt till och med hindra från att våra goda gärningar blir kända. Och det här är en dygd i det andliga. Varför är det det? Jo, för att vi har alla en inneboende kraft i vår gamla natur. Som vill att vi ska både synas, höras, vara i centrum, bli bekräftade, bli uppmuntrade. Det är mänskligt behov. Men det är också ett otänkt behov hos oss. Det finns en liten narcissist i oss alla. Som vill synas och höras. Och det här är inte någonting som vi alltid talar om så väldigt mycket om. Men tänk att det också räknas som en andlig dygd. Att frivilligt säga, jag vill inte synas, jag vill inte höras. Det talar lite om det här dolda livet med Kristus. Det jag gör så gör jag i min ensamhet. Man kan ta ut sin lön här på jorden genom att låta sina goda gärningar bli kända här och nu. Men du kan också så in i det osynliga och låta det komma som en lön en annan gång. Och det här tycker jag är fint. Jag har funderat ibland. Människors oerhörda behov av att blogga. Nu ska vi vara konkret här. Jag har inte något problem med det. Att folk bloggar. Man skriver om sig själv, vad man gör, vad man har gjort, vad man tänker på internet. Och alla andra läser om vad andra har gjort. Jag är inte speciellt intresserad av att läsa vad alla andra har gjort. Det finns också en liten nicke nyfiken i oss allesammans. Och fastnar man i det där hjulet så kan man ägna väldigt mycket timmar dagligen åt att bara bekanta sig med andra människors liv. Istället för att ägna sig åt Kristi liv. Men jag tror i grunden så handlar det också kanske att man vill nog att andra ska veta vad jag gör. Man vill att andra ska veta hur jag tänker. Och det är en liten narcissistisk drag i det där bloggande. Säger jag för mycket nu, Stefan? Nej, han tycker inte. Filipperbrevet 2. Det står så här. Och vers 3. Var inte självupptagna och stolta. Var inte självupptagna och stolta. Var istället, ett alternativ här, ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Ja, det är ord och inga visor. Jag tror att den här disciplinen av diskretion bygger karaktär i oss och den ger vår tro stadga. Eftersom det bygger upp en relation med Gud som är oberoende av vad alla andra tänker och säger. Ditt liv ska inte stå och falla vad alla andra upplever och tänker om dig. Utan du ska vara rotad som ett träd planterat vid vattenbäckar. Du ska kunna stå om en storm kommer. Du ska kunna hämta näring ur dina egna rötter. Det är Guds vilja med ditt kristna liv. Att du ska kunna stå stadigt. Och när du tjänar Gud i det fördolda. Du behöver inte torgföra allt. Men det är där priset är. Och det är det som gör att det blir en dygd. Vi säger så här. Gud får stå för marknadsföringen av oss. Vår reklamavdelning är i Guds händer. Det är väl det handlar om. Gud sköter nog marknadsföringen. Det står så här i Bergspredikan också. Att vi överlämnar åt honom när våra gärningar ska bli kända eller när vårt ljus ska lysa för människorna. För det är det Jesus säger, att han vill att vårt ljus ska lysa för människorna och våra gärningar ska också lysa. Men det är upp till Gud när han vill att det ska bli känt. Det är inte så att du behöver skriva om allt du gör i alla nyhetsbrev och sända ut överallt. Och det finns en sida av den kristna businessen som jag har mer och mer problem med. Och det är den här. Alla saker som görs för Gud, det ska skrivas om i detalj och det ska nästan skarvas i så att det blir lite bättre än vad Gud ändå har gjort. Man står jättegärna för marknadsföringen av Guds verk själv. Men man måste alltid komma ihåg att vårt profeterande är ett styckverk. Det vi ser av det andliga, det är alltid ett styckverk. Jag hoppas att det sker mer än det vi säger. Och inte att vi säger att det sker mer än vad det gör. Markus 7:14 står det så här. Att Jesus drog sig undan. Så står det. Han ville inte att någon skulle få veta det. Men det kunde inte hållas hemligt. Jesus och lärjungarna ville verkligen dra sig undan. Att det skulle hållas bort. Därför säger Jesus ofta. Att gå och visa dig för prästen. Men håll tyst om det här undret. Man kan ju tycka att Jesus ska säga, gå och berätta åt alla vad ni har upplevt. Men åt vissa sa han, torgför inte här. Gå bara och visa dig för prästen, så kom du sedan tillbaka. Han försökte tona ner sin egen del i det hela. Jag tror att det handlar om ödmjukhet. Det handlar också om en andlig dygd. Det här är väldigt viktigt. Det här är, i det praktiska livet så tror jag du har erfarenheten av att du har gått många gånger den andra milen utan att någon vet om det. Du har tagit till och med, du har valt att bli missförstådd utan att ens ha velat förklara din ståndpunkt. För du tar det som en kristisk smälek. Och det är en andlig dygd. Vi ska inte på det sättet bli falskt ödmjuka. Men ibland så handlar det här också om att trycka ner sitt kött. Behovet av att Hellström gör nog också en hel del. Må det vara så att, att vi gör en del. Men det är bra också att vi har någonting att hämta i himlen. Att inte vi tar ut allt här på jorden. Halleluja. Men ni lyssnar uppmärksamt. Det är ljuvligt att få tala och dela liksom de här sakerna. Jag hoppas att du liksom fångar de här dygderna. Det finns många, många fler. Jag drar sträck här nu. Jag tänkte tala om förnöjsamhet. Det är också en sak. Det finns tyvärr inte så mycket av förnöjsamheten. Att man frivilligt avstår från att använda pengar eller egodelar som ägnas för att tillfredsställa vårt behov av prylar eller vår status. Uppoffring, självförnekelse, andra dygder, ödmjukhet. Men nu ska vi be. Jag ber att ni kom gärna upp, ni lovsångare, så ska vi ta en stund inför Gud. Tycker om orden i bergspredikan när Jesus säger, när ni ber, gå in i er kammare, så ska Gud som ser i det fördolda belöna er. Gud ser i det fördolda. Och som vi ofta säger, han är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort mot alla andra människor. Utan han noterar det du gör i det fördolda. Och det är sann ödmjukhet. Att så in där mått och mal inte förstör. Att ibland ställa sig åt sidan så att någon annan kan synas och komma fram. Jag kan säga att predikanter kan vara de mest narcissistiska människor som finns. För att det bor en i oss alla. Och det är klart, när vi ofta står och har många blickar på oss, så det här är en av de största kanske frestelserna för många predikanter, som gör att det kan till och med bli deras fall om man inte praktiserar diskretion. Att man inte medvetet ibland gör saker och ting som bara knäcker ryggraden av denna fokusering på kärlet. Ta oss med någon kör här nu som ni tycker passar bra. Så vi kan kanske resa på oss, så ska vi tillbe Herren. Känner du att du vill avlägsna dig, så är du fri att göra det. Men vi ska vara en liten stund i bön.